skulle snägla i det.
Ska vi snägla i det?
Hur känns det att bo för 20 minuter från Danmark om en och en halv månad?
Jag vet, det är helt sjukt.
Har du varit i Danmark? Alltså, jo, det har du.
Ja.
Alltså, jag vet att du har jobbat där, men har du liksom åkt och varit i Danmark, du vet, så här, som man gör? Alltså, strosat,
alltså, jag har
liksom
ju varit i Köpenhamn och så, men jag har inte varit i Helsingör.
Helsingör? Nej.
Det har jag inte. Men det är ju jättenära. Det finns ju till och med en liten partybåt som man tar över.
Va? Det var mer
så
än jag
är det bar på båten och så åker man över.
Vad säger du?
Och så, alltså, Helsingör är ju inte stort, det är ju mindre än Falun typ.
Ja, det är det säkert. Alltså, ja. Frågan är hur du känner till den här informationen som bor typ 80 mil därifrån, men att jag inte...
Nej, det var en mäklare som sa det, jag vet inte, han fick väl den viben att...
Det var en mäklare! Alltså, vilken säljare! Prick. Det där ser ut som en riktig partybåtare, den där Elsa, alltså. Åh, vad roligt.
Hon vill åka partybåt. Ja, nej. Så var det.
Ja. Mm. Okej, okay, jag fattar. Men det, alltså, det är ändå många som gör det. Jag vet att när jag gick i... Vad är man? Typ, när man går i nian är man typ 16, va?
Precis mitt klientel.
Nej, men jag menar att, alltså, jag skulle säga att här nere är det ju en grej att åka till Danmark. Alltså i Skåne, ja, liksom, bland ungdomarna. För att det är ju liksom... Du behöver bara vara 16 istället för 18 exempelvis för att dricka... Sådana grejer. Och sen bland äldre så är det liksom en grej att bara åka över sundet och ta en dag i Helsingör liksom. Och gå och strosa på, alltså, på gatorna och så. Men det är ju för att man bor så nära ju. Det är bara 20 minuter båt. Mm.
Men jag känner bara, när ska jag ha tid med det?
Nej. Hur ska du ha tid med det?
Ja, men jag ska ju ridas och sånt.
Ja, och om du har, alltså, någon lucka över så kommer jag fylla ut den med att säga, du kan rida mina hästar också om du vill.
Nej, då kommer jag kommer åka till Helsingör väldigt mycket bara för att du ska rida mina hästar.
Och det var något där i Helsingör jag behövde göra idag
igen. Jag kan
igen.
Inte idag.
Ja,
det är precis.
Men du,
alltså, på tal om det.
Jag säger.
Förlåt.
Nej.
Hur galet är det inte att man får gå ut när man är 16?
Ja. Det är lite ungt, alltså.
Ja, det är väldigt ungt.
Men får man också gå ut på krogen i Danmark när man är 16? Eller är det bara att man får inta alkohol när man är 16?
Nej, jag tror man får gå på krogen. Tror jag.
Gud, alltså.
Ja, jag vet inte. Det känns lite ungt.
Ja, det är väldigt ungt. Men alltså, när man var 16, då kände man ju sig jättevuxen. Jättestor.
Ja, jo, samma när man var 18. Herregud.
Gud, då var man ju vuxen.
Nu när man, alltså, om, nu när jag går ut och känner jag mig som en gammal tant, tänkte jag säga. När det är en massa 18-åringar där, då är jag så här, oj då. Fast det är jag ju inte, men jag känner mig väldigt mycket äldre.
Du är bara 5 år äldre.
Jag vet, men jag tycker det är typ en magisk skillnad där när man är över typ, förut var jag 20 när jag var 20, men nu säger jag 23 när jag är 23, att det är så här, när man är några år över 20, jag fyller ändå 24 faktiskt, ja. Då känns det som att desto äldre man blir, desto mindre åldersskillnad gör det ju.
Ja, så är det ju absolut. Ja.
Ja.
Jag minns när man var 18 och fick gå ut på krogen. Då fanns det vissa klubbar här som hade 21 som gräns. Då var man så alltså typ irriterad för att man ville vara med dem som var lite äldre. Liksom sådär, så att man kommer in ändå.
Ja.
Men jag minns att 21, alltså då var man, alltså då var det, alltså, gamla människor. Eller alltså inte gamla, men det är en 21-årsgräns. Det var liksom, de var riktigt coola. Alltså. Shit, alltså.
21-årsgräns, uff.
Ja.
Ja.
Ja, det är kul.
Gamla människor.
Nej, inte gamla så, utan på ett bra sätt.
Jo, jag fattar, men jag håller med. Men jag har ju haft äldre syskon hela tiden.
Ja.
Och då också när man var liten, då var jag 17. Ja. Elsas storebror är 17. Alltså, Alltså jag tycker att han såg likadan ut då som han gör nu. Ja. Men det gör han ju inte. Uppenbarligen.
Men tycker du inte att det är lätt att se? Jag tycker det är jättelätt att se när man råkar träffa någon som man gick i mellanstadiet med på stan. Så ser man ju direkt att okej, det är han. Det är hon. Och de ser typ likadana jo. Ut.
Ja. Herregud. Det är en tjejs häst jag rider. Och hon har fått barn. Och hennes barn är alltså en kopia av hennes sambo.
Nej.
De är så lika. Alltså. Det är verkligen så här. Man kan verkligen se. Och hon är så här. Hon bara, ja, jag vet inte vart jag är i det här barnet. Nej, men det är sjukt. Ja.
Ja. Men du, på tal om att inte ha så mycket att göra.
Mm.
Alltså, hur många hästar rider du? Du drar ju upp så att du inte rider så mycket och att det känns som att det känns mer kvalitet, inte kvalitet det du gör, eller att du rider bättre. Men hur mycket rider du de dagarna?
Tre hästar.
Tre hästar. Det är som jag.
Och lite kund, alltså och lite så här ströhästar.
Mm.
Alltså lite lever och sådär.
Mm.
Men tre stycken jag har i stallet.
Ja. Berätta. Hur känns det?
Ja, men det är jättekonstigt. Men man lägger ner otroligt mycket tid. Och det är ju inte så här, alltså det är inte det att jag har slarvat innan, men det finns, man lär ju hålla ett tidsschema liksom för att hinna med 10 stycken på en dag.
Ja, gud ja. Verkligen, jag fattar inte hur ni gör som rider så där många hästar.
Och det är ju, och då blir det så här, några varje dag ska ju bara joggas liksom.
Mm.
Och där kanske man inte har lika mycket energi som när man ska hoppa en häst eller trimma en häst eller vad man nu. Eller så ska någon skrittas ut i skogen. Det känns som att man har så här ett syfte med någonting. Okej, nu har mina hästar trimmats 3 dagar på raken i videoset så de är nog lite... De måste nog skrittas ut eller något nu, men det är ändå... Det känns som att man rider bättre. Men sen vet jag inte om det är för att de är mer... Lika liksom.
Lika du? Hur menar du?
Att de är... Att jag är ju väldigt stor skillnad om jag ska hoppa från Harley till Saratoga till exempel.
Ja, du menar så. Mm.
Ja. Eller Saratoga till Harley. Att det är två väldigt olika hästar. Och att jag av den anledningen kanske rider bättre när man rider hästar som är mer lika liksom.
Mm.
Har du så med Kalle och Fia om du är på tävling att du hellre rider den ena före den andra?
Ja. Det gör jättegärna.
Då rider du helst Kalle först.
Ja.
Ja.
Varför tror du det?
För att där måste du typ... Ja, eller så tänker jag i alla fall. Jag gillar att rida hästar först som jag måste jobba för att få fram till handen liksom.
Ja.
Än om du hade ridit Fia först, då måste du sen, då känns det lite tomt kanske.
Ja.
Jag vet inte.
Jag hade tänkt så.
Eller varför?
Nej men det är en intressant teori faktiskt. Men nej, det har inte varit den anledningen faktiskt.
Nej.
Men bara typ att det känns... alltså jag tycker att Fia är ju svårare. Tycker jag.
Mm.
Och då tycker jag, och vi hoppar oftast samma klass och har gjort ju. Och då tycker jag det är gött att ha en häst som gör det lite lättare i första klassen. Typ man känner in banan och lite sådär. Och jag kan rida Kalle med mycket lättare hjälper. Alltså så som jag ska göra. Du menar att jag måste ju liksom få fram honom från skänken. Och därför jag jobbar ganska mycket på framhoppningen och framridningen. Men på banan så är det ganska sytråds liksom så här. Och på Fia är det ju liksom tvärtom liksom. Då är det ganska mycket kämpa och ganska mycket svett och ganska mycket liksom så. Och då tycker jag det är bättre att gå från lite till mycket. För jag är rädd att jag blir för tuff om jag går från Fia till Kalle.
Ja, men det är
på
kört.
Kalle.
Mm. Så det är egentligen för att du, inte för att du rider Fia bättre när du rider henne efter, utan det är för att du är rädd att rida Kalle sämre.
Ja, så kan det nog vara.
Ja.
Så kan det faktiskt vara.
Mm.
Mm.
Ja, men jag har ju också sådana där. Sen måste man ge upp efter ett tag, för det blir aldrig som man vill.
Nej, alltså man får ju bara rida det som blir. Alltså verkligen.
Ja.
Och inte göra för stor grej av det i huvudet. Det tycker jag så här generellt. Och förresten, du vet, lite uppföljning på min... min mentala utmaning med att utmana mig själv och sådär.
Ja.
Mm. Ja, vi pratade ju förra veckan om att jag badar och så, fast jag tycker det är fruktansvärt kallt och hela den här biten. Igår så gav universum mig liksom next level. De kände så här att nej, men alltså, ni klarade av det här med att gå ner och bada fast att du hatar det. Okej, så nu behöver vi göra något lite svårare. Och jag är ju rädd för vatten, ska jag tillägga. Alltså, jag är jätterädd för vatten. Och när vi kom ner då, alltså det blåste som alltså otroligt mycket igår, och vågor så att det liksom skvalpade upp på stegen man gick upp på. Och det, jag är så rädd för det, att tappa.
Du är rädd för det?
Att inte se botten, för jag såg inte botten. Och sen att när vattnet har sån kraft att den drar en, är jag så rädd för. Och då var jag faktiskt på väg att backa igår när vi kom ner, och så bara, jag gör inte det här. Alltså jag gör inte det. Men, och så hoppar Andreas faktiskt ner och badade själv. Och jag stod där uppe och tog till och med på mig en tröja, för det var jättekallt där ute, du vet, så här, jag hade med mig. Men sen så bara, nej, det är i de här lägena som jag måste göra det. Så då gjorde jag det. Vilket är bra. Och det ska då varför jag tog upp det nu var när vi pratade om det här att ja, man får bara ge upp till slut, att man kan inte alltid få det som man vill, även om man vill ha en häst först och sen en annan sist, så här. Det har jag släppt sista åren, för att innan var det jätteviktigt för mig att allting skulle vara exakt som det var tvunget att vara, ja, för att det skulle bli bra. Och blev det inte det, då blev det liksom någonting som gjorde att jag presterade sämre. Alltså, ah, men nu fick jag inte hoppa fram så mycket som jag hade tänkt, så då kan jag inte göra det bra på banan. Eller nu fick jag inte... ja, inte vet jag, nu kom jag 15 minuter för sent till tävlingen och jag hade behövt mina 15 minuter att göra. Men nu är det verkligen så här att göra det bästa av det. Typ så här, okej, okay, då är det så här. Okej, okay, den här hästen måste gå först. Okej, okay, vi har bara 15 starter mellan de här två hästarna. Bra förutsättningar? Nej, men så det är. Ja, okej, okay, bara gör det. Fastän vad den inställningen har hjälpt mig i allt i livet. Det är bara, det är så här, jag bara köper det, accepterar det. Alltså verkligen landa i acceptans och göra det bästa av det. Det är så starkt och fixa det. Det känner jag mig jättetrygg. Så då tänker jag mycket så här att vad som helst kan hända, jag löser den då. Alltså verkligen.
Ja, det är bra.
Mm.
Grymt.
Ja.
Så att det är ju min nack. Det är ju min nackdel, tänkte jag säga.
Du gör ju det naturligt bara, ja.
Det löser sig. Mm. Nej, men jag har blivit bättre. Jag har blivit mycket bättre. Men det var lite väl mycket så förut. Men det är också skönt att veta att jag så här, jag ändå har den, för jag vet att det kan inte vara värre, alltså det kan inte bli fan, nu kan jag inte prata. Det kan inte bli värre än vad det var då liksom.
Nej.
Och då fixade jag det och nu har jag bättre förutsättningar så här liksom. Ja.
Ja, precis.
Nej, men så tänker jag.
Det är en jättebra förmåga att ha, alltså att kunna göra det. Sen tror jag att man eller jag behöver min systemati eller mina rutiner eller mina liksom så. Men jag gick ju från att vara lite mot ditt håll. Jag var ju väldigt spretig förr och väldigt så här manjana och väldigt hej och hå och ingen koll och bara jaja, det blir kanon, ja, alltså vet så. Och sen så blev jag ju nitisk i tvärtom, att bara så här boxa in mig själv och bara okej, okay, det här behöver du göra på det här sättet och så bam bam bam, det var ganska svart och vit. Och det har hjälpt mig att också sen nu komma till ett mellanläge av de två, att jag har gjort båda liksom. Men det tar ju tid.
Ja, och sen tänker jag att det måste ju spela roll lite vilken liksom nivå man är på. Nu är ju du på hög nivå, men jag tänker typ som du är ju fortfarande ute och tränar liksom för, eller tävlar för rutinens skull, eller förstår du vad jag menar? Det är en sak om man är Henrik von Eckermann och ska åka och göra en världscup liksom.
Mm.
Jag undrar om han är lika nitisk när han åker och rider en ung häst i en 130 klass i Pilvägen liksom.
Ja. Är det en bra fråga?
Jag vet inte, han kanske är det.
Ja, alltså
Ja. I don't know.
Nej, jag vet inte heller. Men jag gör ju ingen skillnad på tävlingar själv. Alltså nu har jag ju inte jättemycket olika nivåer. Jag rider som högst 1,30.
Nej, men jag menade att du kanske hade brytt dig mer om det var så här 11 hästar emellan och det är jättejobbigt och sådär, om det var din 1,40 debut, säger vi.
Ja. Ja.
Eller?
Jag vet inte.
Hade du det?
Alltså, jag är osäker. Jag hör
nej,
vad
du
säger.
Nej, du är fan stark. Ja. Mentalt, du hade inte... Nej.
Nej, men jag tror typ inte för det... Det är svårt att veta, men nej, jag tror typ jag är likadan. Jag vill att det ska vara likadant. Eller att jag är likadan oavsett om det är 90 eller om det är 1,40 debut.
Men du hade inte varit lite liksom lite skarpare på nej.
Jo, alltså skarpare. Jo, nu förstår jag vad du menar. Ja. Jo, skarpare, absolut. Jag rider ju oftast bättre när jag har mer press eller ska göra något svårare.
Ja.
Så det jo, absolut mer skarp. På det sättet att okej, okay, här gäller det verkligen att jag liksom är noga med de här sakerna.
Ja.
Så, mer på tå, så skulle jag säga. Mer på tå. Och det kanske jag får anstränga mig för att göra om jag ska rida en 90. Men det jag menar är att jag är samma där, att allting blir samma systemati även om det är 90
ja,
eller 40.
Ja, jo, precis. Mm. Jo, men du vet ju liksom, ja. Mm. Jag fattar.
Mm. Ja.
Ja.
Nej, men förresten, kolla här.
Oj. Du har fått en ny sadel.
Ja, den kom igår.
Nu visade alltså Johanna med kameran att ja. Det står en sån här hink bakom henne.
En hink.
En sadelhink.
En tunna. Ja.
En tunna.
Ja, jag har fått min nya sadel nu. Jag har ju haft en begagnad sen mina sadlar blev ju stulna. Och sen har jag haft en begagnad renaissance och jag hatar ju nya sadlar. Alltså jag vill ju inte ens ha en ny sadel. Nu måste jag ha en ny sadel för att det ska passa hästarna bäst. Men jag har haft en begagnad från Emma Emanuelsson. Och jag kan säga att jag tar jättegärna fler sadlar från Emma. Fasen var välskötta och bra och inoljade och inridna och väl omhändertagna. Alltså jag tar över gärna alla hennes gamla sadlar. Det är första grejen. Andra grejen nu är att jag har en ny sadel som jag måste börja använda. Och jag kommer dra mig jättemycket för det. För att jag gillar inte det. Jag gillar inte nya sadlar alltså.
Men jag fick en ny sadel i vintras, MBT. Och den är ju verkligen använd nu.
Den är det.
Och nu har jag ju fått en till ny.
När fick du din sista nya?
Då när jag var sjuk.
Mhm.
Men jag har inte riktigt så här outat den än. För jag är en som är normal i bommen och den nya är nu vid. Men jag har typ ingen häst som har vid.
Just nu, nej.
För tillfället.
Nej.
Eller jo, en tror jag skulle, alltså en vid, kunna passa bättre på. Men ja, vi ser. Men just nu har jag, alltså jag är ju en riktig sån här paddryttare tänkte jag så här. Jag vill alltid ha en padd. Men nu har jag trimmat så mycket och då har jag tänkt för att jag vill komma närmare så har jag tagit bort allt.
Jaha, har du märkt något?
Det är bättre.
Är det bättre?
Det är bättre. Ja. Det är bättre. Alltså dels för att man kommer närmare hästen och sen alltså desto mer man paddar desto smalare blir ju sadeln.
Ja, och du får lite rörlighet i sadeln va? Eller?
Ja. Eller menar du över hästen eller mig själv?
Ja, över häst. Jag märkte när jag tog bort padden att jag kände mig mer fast. Alltså sadeln var mer fast om hästen på något sätt. Att det var inte något tippmoment. Det låter överdrivet.
Nej, men jag fattar marginellt. Att sadeln följer hästen och inte dig liksom.
Ja, lite så.
Ja.
Vad tänkte du?
Nej, men jag vet inte. Det känns bara bättre.
Ja.
Och sen är det är ju så jag provar ut sadeln. Alltså sen är det bara jag som tror att jag behöver en liten padd för att stöta. Fast jag vet inte. Alltså, om man kollar, ja men nu som på GCT. Om man kollar, de flesta har ju något under sadeln.
Ja. Ja, det är väl så.
Jag tror det är en smaksak.
Ja. Alltså renaissance de jag har, de förespråkar ju verkligen att ha utan padd och sådär. Nu har jag, i och med att jag har haft den här begagnade, så har jag haft en pall som har lyft lite fram på Kalle och Fia, som har funkat jättebra, så för jag har varit tvungen att ha det innan jag fick min nya. Och men Gassi har gått utan. Så det ska bli spännande nu, för den nya salen, det är en renässans också. Den har, det är deras nya, de har en ny, heter det panel, som går under, som är helt annorlunda. Den ser inte ut som en vanlig, utan den ligger på ett helt annat sätt. Den är typ så här mer, ytan är mer, om du tänker om man vänder på salen och följer från bossarna och framåt liksom, så är den ju ofta lite bullig. Alltså det är typ två alltså så.
Ja.
Den här
är mer flat.
Den här är mer flat och den går längre ut, så att den ligger, den ger ett jämnare tryck över hästens rygg och i mitten. Och jag provade den för några månader sedan och jag kände jättestor skillnad. Alltså jättestor skillnad på en av hästarna, inte på den andra hästen. Så det ska bli spännande att se hur den är.
Ja.
Så att jag måste rida in den först. Så jag ska åka till Biltema och handla olja och pensel nu när vi är klara.
Då köper du paraffinolja.
Ja.
I mängder.
Paraffinolja. Och en liten pinto.
Paraffinolja. Men det är så roligt när man oljar in den med paraffinolja. Det suger åt sig liksom.
Jättemycket.
Va? Sen måste man ju typ smörja in den igen, tänkte jag säga.
Ja, ja, man får gå lager på lager. Jag brukar så här, lägga på ett lager och sen så går jag och gör någonting. Och sen när det har gått in så går jag och tar på det till. Och sen så gör jag det. Men sen så ska man ju absolut inte
rida. Men du smörjer ju inte, dina sadlar där emellan liksom.
Nej, jag bara använder, alltså tvättar dem. Eller det är så här stubbentvålet. Det.
Ja.
Det gör jag.
För jag vet att jag började smörja din sadel på en tävling en gång.
Gjorde det?
Ja, jag bara, men du måste smörja så här, för den var så här lite olika färg från där man sitter och där man
ja,
inte sitter.
Ja, just det!
Ja. Och jag bara, nej, du måste smörja.
Ja, jo.
Ja. Nej, men det där är verkligen smak. Alltså, när jag var och provjobbade hos ett proffs, han ville ha sina sadlar, alltså in, dels hade han buffelläder, CVD-buffelläder.
Ja.
Och så vill han ha infettat i den här CVD-krämen varje dag.
Jaha.
Varje dag. Alltså det var ju som ett klister att sitta i.
Gud,
och sen var jag på ett annat ställe. Och de hade, det var i Tyskland. Och de hade såna här, är det kiffer? Vad heter det? Kiff? Marcus Ening. Har du kollat Marcus Enings sadel någon gång?
Ja.
En sån. Såna hade de.
Men han hade passer förut väl?
Passé kanske. Alltså, sadeln ser ut att vara från 1800-talet. Liksom.
Ja, exakt.
Ja. Mm. Det är en två, alltså det är tvålkopparnas tvålkopp.
Ja. Yeah, yeah.
Den är så glansig och så liksom
glatt.
Hal. Det finns ingenting och liksom. Och sen är sätet som en dressyrsadel.
Ja.
Och benen är typ, alltså den är jätte.
De har mycket knäblocks också, va?
Ja, jättestora knäblocks fast typ alldeles för långt fram. Alltså...
Ja. Frågan är om det är passé. För jag vet att han hade passé innan.
Ja, men det kanske är passé. Jag sa nog fel.
Nej, Nej, det kan vara något annat
men
också.
Men den heter, alltså skriver man Marcus Enings Herrel så kommer det upp, så kan man söka fram en bild.
Okay.
För han har ju en egen modell hos dem.
Ja.
Som heter Ening.
Ska kolla.
Eller något.
Ja.
Nej, men den, alltså jag skämtar lite, jag var där i drygt en vecka och ren. Alltså jag hade sår.
Hade du det?
Alltså på mina sittben. Ja. Alltså,
den är rätt hård de också, den är djup men hård liksom.
Hård? Den är inte hård, den är stone hard.
Det är passir.
Den är liksom, den är hårdare än en träplanka.
Ja. Men, ja. Men jag, hur, om du får så här, välja då, om man tänker så här, grepp, alltså, gillar du hellre att det är någonting som är greppigt, att du känner så här, jag sitter här, eller att det är ogreppigt, alltså gillar du att sitta fast, eller gillar du att vara rörlig?
Jag hatar när röven sitter fast.
Yeah.
Det gillar jag inte.
Helskott.
Alltså om man helskottar ridbyxor, det går bort.
Fast där sitter ju ridbyxorna fast i sadeln och så rör sig rumpan.
Ja, jo, jag vet. Alltså liksom glider man runt i ridbyxorna. Yeah. Det är ju det värsta som finns.
Okej, så du vill ha lös rumpa. Nej, men jag gillar när... och fasta ben. Nej.
Ja, jag gillar, nu ska jag inte rida med knä, vet du, knäslut längre. Men förut har jag gillat när knät sitter fast. Men nu gillar jag när stöven får gärna vara lite greppig.
Ja.
Och resten ska vara löst.
Ja, okej. Har du någon sån sadelklister med dig på tävling eller?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Jag hade förut ett sånt där gult stift.
Mm.
Men inte något any longer.
Nej. Jag har ett sånt liggande i min groomväska, ett gult stift. Och sen har jag även den här, har du sett den här orangea flaskan som man sprayar på?
Nej.
Alltså där snackar vi klister, alltså det blir... Alltså...
Men då förstör man väl sadeln? Nej.
Jag har inte stört den hit. Jag har inte, det var jättelänge sedan jag använde den. Det kan vara så, jag vet inte. Jag har aldrig upplevt att jag har gjort det. Men det blir riktigt klistrigt alltså. Men jag gillar typ inte det. Alltså jag vet inte, jag vill typ sitta löst. Eller inte sitta löst, men det är väl liksom...
Nej, men du vill känna dig fri.
Jag känner mig
fri. Nej, för jag vet att det är folk som använder så här handbollsspray på tyglarna. Men alltså då måste man ju slänga de tyglarna sen, tänkte jag säga.
Sa du handboll?
Eller har de bara när det regnar? Men det blir jätte... klibbigt.
Jaha, nej, det vill jag inte heller.
Så om det regnar är det jättebra. Good tip.
Smart. Vadå? Alltså, okej. Men det går inte att få bort sen.
Alltså det blir typ ett lager. Och sen försöker man tvätta bort det och typ så här korvar ihop sig. Alltså det löser sig inte riktigt i fett.
Mm.
Men det är ju bra om det regnar.
Alltså. Ja, för det är ju hemskt när det regnar. Alltså riktigt mycket. Och gå in och rida.
Jag vet inte, har du något bra... Något annat bra?
Jag har ett par tyglar, ett par handskar torre. I groomväskan.
Ja.
Men ja, och sen har jag alltså bara använt handduk. Men jag har aldrig behövt byta tyglar eller så.
Men du rider med tyglar med pluppar på?
Ja, just det, du gör ju inte
ja,
det.
Ja, men då är det lite, då är det lite bättre.
Ja, men jag är ju lite i semester mode nu. Och jag har haft semester i en månad och ska ha en månad till. Alltså det är så skönt alltså. Det är
fantastiskt. Bra val.
Alltså verkligen. Men vet du, jag har märkt en förvandling hos mig själv. Jag är ju känd i offentliga kretsar och inre kretsar. Alltså det vill säga på Instagram, men också bland Andreas är jag känd för att gå upp tidigt på morgonen och vara pigg. Alltså så, det är typ jag. Googlar man mitt namn så kommer det upp liksom. Det är jag ju genuint. Alltså du vet när jag är igång och jobbar och sådär. Men nu har jag ju stängt av helt. Nu har jag ju ingenting att gå upp till de flesta dagarna. Så det innebär att jag har lagt mig typ 23 över klockan 12 och ibland halv ett. Och så har jag liksom såhär gått upp, alltså så sovit till 8 liksom, halv 9 vissa dagar. Och när jag har gjort det några gånger och sen behöver sätta klockan för att gå upp liksom klockan 5 eller 5:30, alltså det är ett helsike. Alltså det är tortyr. Och då kan jag verkligen förstå människor som säger så här: hur kan du gå upp så tidigt? Det är ju tortyr, om morgnarna är det värsta och så här. Men jag inser ju också hur mycket det har att göra med rutiner. Alltså hur mycket du liksom verkligen... Ja, tvinga dig själv att komma in i en rutin, att i så fall gå och lägga dig tidigt, gå upp tidigt. För att jag kan verkligen känna det jag har känt nu när jag går på morgonen. Det är så här, alltså jag skulle inte göra något i livet för att gå upp klockan 6. Alltså det är ju sjuka människor som går upp klockan 6. Alltså så tänkt. Och 5 ännu värre.
Ja, men alltså, det är ju jättesvårt att liksom, det är jobbigt att gå upp tidigt om du inte har förflyttat sömn, alltså när du lägger dig.
Ja.
Men den ändras ju efter du går upp, fattar du?
Ja, det gör den ju.
Ja, så då blir det jättejobbigt.
Ja, men, så man
men
måste
det var lite
ju...
roligt då.
Yeah.
För du frågade mig så här när... Ja, för nu poddar vi, det är torsdag morgon.
Ja.
Och så frågade du mig, du bara, ja men när är tidigast du kan på torsdag? Och det har ju inte varit ovanligt att du har frågat mig så här, kan vi podda 06:10? Och jag bara, alltså jag kan säga vilken tid du vill, hur tidigt som helst, men inte 06. Du bara, nej, jag har semester med 08.
08 är tidigt liksom.
Det har ju hänt att vi har poddat 06 liksom.
Ja, någon gång har vi gjort det. Just det, vi hade någon gång. Ja. Men
och jag bara, det går. Nej då. Nej, det är bra. Ja. Jag ska jobba på att vända mitt in. Jag tycker jag har blivit bättre.
Har du det?
Alltså det var väldigt länge sedan. Det var liksom 00 på klockan när jag la mig nu.
Okej.
Okay. Ja.
Det var, jag repostade någon quote klockan 12 för någon dag sedan på natten. Och då var det någon som svarade, vad gör Johanna Lassnack uppe klockan 12 på natten?
Men det är ju sant.
Det var, alltså, jag bara, jag undrar också.
Ja, men det är sant. Men du, på tal om det. Ja. Hur ser dina, alltså hur rider du nu när det är så varmt?
Det är jättemånga som frågar mig det, men grejen, vi har ju inte haft det så varmt. Alltså det känns som att ni har haft det värre. Nej. Stockholm uppåt. Alltså vi har ju haft typ så här 23 grader. Det tycker jag inte är varmt. Alltså så.
Nej, vi har haft 28 liksom.
Ja, jag har förstått det. Vi har haft någon dag där det har varit så här riktigt varmt, men annars har jag liksom inte ens alltså ja, det har varit varmt, men alltså inte så att det har varit så att man har...
Inte, nej.
Men jag brukar göra så, alltså hästarna går ut tidigt på morgonen och sen så går de in, alltså vid lunch när det är som varmast. Och sen så har vi haft jättemycket i hagarna, har det varit mycket, alltså hästarna har inte velat vara ute för att de har sprungit för att det har varit mycket kryp eller alltså flyg eller blindningar och sånt, så att vi har inte kunnat ha dem ute efter lunch typ. Och sen så om det har svarnat av på kvällen när man har ridit och så kan man släppa ut dem igen. Men så att så har vi gjort lite. Och sen så har jag, ja, det har varit ganska blåsigt här nere, så det har varit skönt också. Så det har funkat att rida på dagen.
Och det är skönt, då borde ju mycket kryp och grejer blåsa bort, tänker jag.
Ja, det tycker jag också, men de har inte gjort det. Vi har ganska mycket träd där i våra hagar och så, så det är säkert det. Men hur gör du? Eller hur har du gjort?
Nej, men jag har gjort så att jag är ute, jag är ju själv nu. Jag har ju inga, förut har det ju varit inackorderingar. Men de har ju flyttat och jag har inga praktikanter, så jag är I'm alone. Så jag åker ut på morgonen och så rider jag oftast, alltså gör klart helt. Kanske att jag har någon häst kvar till eftermiddagen och sen har jag faktiskt åkt hem över lunch.
Mm.
Och sen åker jag tillbaka när jag tänker om vi typ 6 kanske.
Ja. Det är jätteskönt.
Så, och de har bra hagar nu. Så det är skönt. Men, och sen några, alltså typ om jag har ridit en häst så den har blivit, alltså om jag har trimmat den hårt eller vad man ska säga.
Mm.
Och jag är klar vid typ 12. Då ställer jag faktiskt inte ut den om jag vet att jag ska vara tillbaka vid 4-5.
Nej.
För den, några, alltså de flesta går ute på nätterna också.
Ja.
Några. Det är 3 jag tar in. Och då känns det, ja, men då ska den vara ute hela natten och kan den få vara inne de varmaste timmarna.
Ja. Yeah.
På dagen.
Ja. Yeah.
Så får de mars och lunch och sådär inne.
Mm.
Och sen tar jag ut.
Mm.
Känns skönt.
Jag tror många gör lite så. Faktiskt.
Mm.
De...
Ja, sen är det sjukt vad de dricker vatten alltså.
Ja.
Jag hade en sån här enorm tunna och så har jag ställt den under tråden till 2 hästar.
Mm.
Och den brukar ju räcka, alltså på vintern, våren räcker den, ja men typ såhär 2-3 dagar kan den räcka.
Mm.
Nu alltså en dag.
Mm.
Ja.
Det är jättebra att de
dricker. Och så såg jag på Instagram, nu har jag glömt vem det var som lade ut, om det var någon veterinärstation eller något. Vet du hur mycket en häst förlorar i vätskan när du rider den? En timme. Gissa. Eller jag kan säga alternativen. Det var typ 1-2 liter, 3-4 liter, 10-12 liter.
Jag skulle säga 10 utan att du sa alternativen, så jag tar det sista.
Ja, 10-12 liter.
Det är jättemycket. Det är helt
sinnigt. Och det är så här, jag måste tänka på, det är sjukt, vart går det åt?
Ja.
Alltså,
ja.
Fast man andas ju 10-12 liter.
Det är helt sjukt mycket.
Fattar du törstig man måste ha då efter?
Ja, verkligen.
Ja.
Ja.
Ja, herregud.
Är det helt helt otroligt.
Helt otroligt.
Men
men det gick ju bra för dem att tävla i Stockholm trots värmen.
Ja.
Kan man säga.
Jo, det gick ju väldigt bra.
Så ja.
Hur
bra.
Vad sa du?
Förlåt. Nej, ja.
Nej, säg.
Jag undrar hur bra hästarna klarar värmen. Alltså så här.
De klarar det väldigt bra. Alltså, de gör ju faktiskt det.
Ja, visst gör, fast jag tycker det kan synas jättetydligt på vissa hästar. För vissa är ju typ oroliga i hagen när det är varmt. Alltså att de går runt och så här vandrar och så.
Mm.
Och vissa står ju bara i solen och typ njuter.
Mm. Ja, det är olika. Men jag tänker under ansträngning och så, så tror jag att de klarar värmen lite bättre än vad vi gör. Alltså, tror jag faktiskt. I ansträngning. Ja. Men jag vet inte, det är skönt i alla fall om man kan duscha dem och sådär efteråt. Det tycker jag är skönt att kunna ge dem en dusch. För dem, jag upplever att det är svårare för hästarna att komma ner snabbt, snabbt i puls. Alltså så, jag känner att det tar längre tid för dem. Och då tycker jag att om jag har skrittat av 10 minuter eller 12 minuter eller vad jag nu gör, och de fortfarande inte är nere i så mycket i puls, i andning, så tycker jag det hjälper jättemycket. Och bara, ja, men då går jag hellre in och så spolar jag av dem. För då...
Ja.
Då går det väldigt snabbt att göra.
Mm. Ja, verkligen.
Vi har börjat göra, åh, det är så gott för oss. Jag har gjort såna här iskaffe i stallet. Alltså det är så gott. Dricker du iskaffe?
Vi har ju slutat dricka kaffe.
Ja, just det, du har ju slutat. Det har du inte berättat för poddlyssnarna.
Nej, oj. Världsomhälvande. Nej, men när jag var så där sjuk, då mådde jag ändå så dåligt. Så tänkte jag att jag tillfället i akt och så slutade jag dricka kaffe.
Mm.
Så nu har jag inte druckit kaffe. Men det, vi pratade om det i telefon häromdagen, att man måste ju ändå kunna ta en kaffe på en fika utan att bli hooked liksom.
Mm.
Eller?
Ja, jag tror jag blev just
dricker nu. Dricker du kaffe igen?
Jag dricker kaffe igen, ja. Men jag har också koffeinfritt, så att jag kör ibland gör jag en hel koffeinfri, för jag gillar ju kaffe, jag älskar ju smaken. Det är ju det som är hela grejen. Jag dricker oftast inte för koffeinet. Jag tycker inte att det märks jättestor skillnad på mig att dricka en kopp kaffe. Utan det är bara hela grejen, gå upp på morgonen och ta en kaffe eller i stallet liksom. Det är mysfaktor på det.
Ja. Men jo, men det håller jag med om. Men det som jag inte gillar, det är så här, jag gillar inte tanken av att man måste vara beroende av någonting.
Nej, nej, men att var jag... du beroende av kaffe då? Kände du att om du inte tog kaffe?
Alltså jag fick ju ont i huvudet om jag inte drack kaffe.
Ja, jo, det fick jag också.
På morgonen. Mm. Ja.
Jag fick
frukt. Och då kändes det så här... Ja, det är verkligen hemskt. Det är
hemskt. Fick du också så att du fick ont i benen? Nu mådde du ju redan dåligt så generellt, men jag fick ju så ont i benen att jag...
Just det, det här har vi pratat om i podden förut.
Har vi det?
Du var ju lidande i typ en vecka.
Ja, alltså det var hemskt. Alltså jag kände att jag kunde typ inte stå på benen. Det gjorde så ont.
Men då känns det ännu mer motiverande att man inte ska... Alltså det tänker jag också, folk som typ... Det är väldigt många som snusar.
Ja.
Det måste vara en sån... Man måste känna sig så låst att man alltid måste ha den där snusdosan med sig. Eller?
Jo, jag håller med. Jag gillar inte heller tanken att det är på beroende. Så
här, att man inte, det känns typ bra att vara fri i tanken. Nej, men du förstår vad jag menar.
Ja, verkligen. Ja, verkligen, ja. Så ja.
Att man inte mår dåligt för att man inte... Det är det, det känner sig så här typ svagt av en. Att man måste så här alltid hålla koll på, så här, finns det kaffe i stallet?
Ja. Jo.
Finns det mjölk i stallet? Ja. Och det är så här, det är typ en stress. Nu kan man åka dit, man vet så här. Ja. Klarar mig?
Men skulle du tycka att liksom att, för du kan ju göra exempelvis det här koffeinfria kaffet, Svegas har ju någon och alla märker har ju någon, och göra en iskaffe av det, skulle du liksom njuta av det? Tycker du att det är gott?
Ja, absolut. Men det jag har blivit mycket bättre på är att dricka vatten.
Ja.
Eller jag har saft med mig överallt.
Ja, det är jättebra.
Så alltså igår, jag tror typ jag, när jag var i stallet, drack sig 2 liter vatten typ.
Oj, vad bra. Skitbra.
Ja. Stjärna.
Ja, men du går runt med en glasflaska. Är du inte rädd att den ska...
Nej, men den här är jag hemma. I stallet har jag plast.
Ja, okej. Okay.
Plastik.
Okej.
Okay. Yes.
Men jag har ju börjat med en grej sista... Hur länge har jag gjort det? 2,5 Nej, inte 2,5, vad säger jag? 1,5 månad tror jag. Att jag börjar tömköra hästarna.
Oj, du gör det själv nu?
Nej, det gör jag absolut inte.
Nej.
Nej. Jag betalar för att någon annan gör det åt mig. Nej, men alltså för att det jag är inte så alltså bra att kunna göra det så bra som han gör det liksom. För jag gör ju inte det för att de ska röra på sig ändå, utan jag gör ju verkligen det för att jag vill att han ska komma åt och hjälpa mig i ridningen fast från marken med hästarna. Så att det gör han väldigt bra. Och jag är faktiskt väldigt imponerad över hur mycket det gör i ridningen.
Det gör det, du känner skillnad dagen efter.
Liksom. Dagen efter direkt känner jag skillnad, ja.
Och vad är det då? Sätt fingret på det.
De känns helt, alltså typ mjuka. Och sen så ser jag ju också typ, med Kalle är ju en sån häst som, han har ju väldigt stora rörelsemönster, mycket steg och gång. Och grejen med han är ju verkligen det här att få honom att vara framme för skänken och också så här jobba, alltså skjuta på liksom på riktigt. Hans ben går bara, men han har så mycket power i gången så att när du travar på honom så känns det som att han har ett jättebra påskjut och det känns som att han är framme typ. Alltså det är en jättekonstig känsla.
Men det är typ inte stunds. Det är så här.
Det är ju luft uppenbarligen.
Vad sa du?
Nej, men det är ju inte ett han trycker ju inte, alltså han använder ju inte.
Nej.
Och när jag ser att han som tömkör mina hästar får honom att lägga mer vikt och sådär, då ser jag ju liksom skillnaden. Och att han gör ju lite motstånd. Man ser att det är jobbigt för honom att göra det. Men av att jag får se hur det ser ut, för då kan jag ju, när han sitter där och tömkör, eller går och tömkör, så tänker jag, okej, hur känns det här om jag hade suttit på honom? Okej, hur så? Då hjälper det mig när jag väl sitter upp dagen efter att just det, okej, så här och där, okej, och så. Och det, men det har gjort jättestor skillnad och gör jättestor skillnad. Och sen Fia har jag haft lite problem med också, att få henne att sätta sig lite grann och sådär. Och när jag har longerat så har han hjälpt mig att kunna, typ om jag har longerat, det sa jag det till dig igår, att jag har haft korsgalopp och sådär. Och det har inte försvunnit helt med hans hjälp, men det har blivit bättre liksom. Och Cassie har jag haft lite så här att hon får ju lite sån här, hon kan få lite panik ibland, alltså få lite så här. Och när det händer på
trängd, liksom.
Ja, när det händer på töm så kan man vara mycket mer alltså precis och rätt, för när du sitter på så är det ibland lätt eller svårt att vara där, för du hamnar kanske lite ur balans själv och så tar det någon millisekund för lång tid och så. Så att det har också hjälpt jättemycket att hantera de situationerna så att hon har blivit lugnare och tryggare där. Så att nej, men bara jätte jag vet att många pratar om det, tömkörning, så jag var så här, ja. Men ja, fasen vad det gör mycket.
Ja.
Har du någon erfarenhet av det?
Förlåt. Min mamma tömkör ju. Har ju gjort alltid mina ponnysar och allting. Jag vet att många hade så här föräldrar som red deras ponnysar, men mamma var aldrig, tyckte aldrig att det var en bra idé. För att hon är lika lång som mig. Jag känner mig inte heller bekväm att rida ponny. Så hon började ju, alltså hon lärde sig tömköra ponnysarna, tror jag. Och sen har det bara fortsatt. Men hon är ju duktig på riktigt.
Men är det.
Men jag har lite, alltså jag vet inte. Jag blir lite anti ibland, för ofta när man tömkör så sätter man ju, jag vet inte hur han gör, sätter man ju ofta en tygel som en gramman liksom.
Ja, det kan man göra. Ja.
Och jag tycker ibland, eller så är det bara för att det blir ögonskärande för mig, jag vet inte, att det blir att de springer bakom liksom.
Ja, nej, det vill man inte. Man vill att de ska komma fram.
Alltså... Nej, man vill ju att de kommer fram.
Ja, gud ja.
Men stundtals så hamnar de ju bakom.
Ja.
Lite mer än vad jag tycker man kanske har, ska man säga, kontroll över uppsättet, jag vet inte.
Ja.
Och sen har jag blivit så här, nu när jag har lite färre hästar, då är det så här, då tycker man verkligen att det är, då värderar jag verkligen timmarna i salen. Jag säger inte att, alltså, det är klart bara för att du inte rider dem, så jag vet inte hur ofta han kommer.
Nej, det kommer typ var tredje vecka, eller varannan var tredje vecka nu till att börja med.
Ja. Nej, men att man liksom, att jag verkligen typ så här, även om jag inte gör mina hästar perfekt på marken, att jag rider dem inte topp, att jag är så här, det spelar typ inte så stor roll nu, tänker jag. För att det är massa här, jag så här börjar reflektera en massa och bara kommit underfund med att jag är inte bäst på att trimma hästar liksom.
Nej.
Och att, men jag vill ju bli det.
Ja.
Och därför värdesätter jag liksom varenda minut jag har i sadeln när jag har möjlighet att trimma.
Mm.
Och jag menar inte att det är dåligt att hemköra, det hjälper ju jättemycket. Men jag tror att, jag vet inte, jag rider hellre.
Yeah.
Men det gjorde säkert du också, för fram tills att du tyckte att det gjorde skillnad.
Alltså jag fattar helt, jag var där också varenda minut i sadeln och vill rida så mycket som möjligt. Men det jag märker typ när exempelvis Linnea har suttit upp och ridit, eller Jens då som tömkör mina hästar, har tömkört, så ger det mig en extra skjuts i mitt trimarbete, för att de har typ kommit åt hästarna som jag inte har kommit åt, och då glider jag på deras jobb dagen efter, vilket gör att det är lättare för mig, alltså att bara så här, eller alltså jag lär mig av deras arbete.
Av känslan.
Ja, precis. Så det förhöjer liksom. För jag märker också att jag kan bli lite blind. Jag tror det är väldigt lätt att bli det, men man kan bli blind när man sitter och trimmar och nöter varje dag på sitt sätt och sådär. Och ibland bara när någon har suttit upp, eller man har haft, som vi har pratat om innan, man har haft en vecka semester och inte ridit alls, så hoppar man upp med helt nya ögon. Så bara så här, bryta mönster lite, eller bara testa, som vi har sagt, så här, höja stigbyglarna eller sänk stigläderna. Gör något. Alltså, det tycker jag, det gör mig bättre, tycker jag. Att bara få lite nya intryck, typ.
Jo, men det gör det verkligen. Jag fick en fråga på Instagram när jag la ut det, att jag inte rider lika många hästar. Så sa hon bara, tror man kan bli en bra ryttare även fast man bara rider typ 2 eller 3 gånger i veckan? Och jag bara, ja. Det är klart.
Mm.
Eller?
Eller?
Nej, men alltså, jag vet ju hur många timmar som ligger bakom att jag har ridit, att jag liksom har suttit i sadeln fan från morgon till kväll. Så mycket. Men egentligen har man, alltså, nu sitter det ju otroligt mycket känsla och så här, men bara man lär sig röra, alltså göra rätt hjälp vid rätt tillfälle och rätt, sitta rätt, alltså inverka rätt, då måste man ju kunna bli hur bra som helst. Alltså bara man är sjukt hård på sig själv, eller?
Jo, alltså det är en bra fråga. Jag tänker också att varenda gång du rider, alltså som du sa, varenda timme i sadeln gör ju att man får chans att träna, och har du en häst så har du inte lika många chanser att träna, så att, såklart blir det bättre om du blir nitisk i sadeln, alltså typ tuff, som du säger, tuff mot dig själv, det måste du ju verkligen vara för att bli så bra du kan vara, oavsett, tänker jag, om du har en häst framförallt. Men det är en bra fråga, hur mycket.
Men alltså det, Det tänker jag på när jag, alltså om jag kollar på Linnea när hon rider, då när jag står på marken, då tänker jag så här, vad, alltså det här är ju verkligen, det kanske låter som en jätte bitchy tanke, tänkte jag säga. Så här, gå och sätta i båten. Nej, men alltså, vad skulle göra att jag inte kan lära mig rida så som hon kan? Fattar du?
Ja.
Alltså det gäller ju bara att jag ska lära mig röra min kropp så som hon gör.
Ja. Exakt.
Eller är du med på vad jag menar?
Ja, jag fattar.
Alltså varför sätter hon den där förhållningen, inte jag gör det? Och det är så här, ja, dels är det ju för att hon känner när hon ska göra det. Alltså tajmingen är ju väldigt mycket bättre än min. Men dels så måste jag ju träna min tajming och min känsla och liksom så här, min förståelse för vad som händer när. Men nu tänker jag den rent fysiska delen. Så kan ju jag lära mig att göra precis så.
Ja.
Och det är det som är det jobbiga med att ändra saker. Att man tycker att man rider dåligt, eller vad man säger, eller så här, jag håller händerna så och det är fel eller så, och det är inte rätt. Men det är ju för att det känns konstigt att ändra på.
Ja, det gör det ju.
Och det är samma sak, jag hade ju säkert kunnat stilistiskt sett rida som Henrik också.
Ja.
Alltså bara jag tränar på att det ska se ut så som det gör för han.
Ja, exakt, ja.
Eller är du med på vad jag menar? Även om jag inte har den känslan och inte det systemet och den kunskapen.
Ja.
Liksom. Så kan jag ju ändå
efterlikna.
Kroppsligt liksom. Mm. Göra det så likt som möjligt. Och det tränar jag ju på varje dag när jag sitter i salen.
Precis. Ja, men, och det, ja, precis. Och det är jättesvårt, som du säger, att ändra mönster i hur man har sina hjälper eller händer, ja, eller ben. Men jag tänker ändå, alltså utmana tanken att det, även hur svårt, det är skitsvårt, men att det är det lätta. Det,
jo, det är det ju.
För det svåra är ju att utveckla känslan. Så här, okej, okay, ja, så mycket behöver jag ta i handen, där behöver jag släppa efter. Det, och den känslan utvecklar du ju genom att testa och misslyckas, testa och lyckas, testa och misslyckas.
Jo, men det är... Ja, alltså jag är det. Jo, jag fattar. Jag fattar precis vad du menar, men det är just det jag menar, att den enklaste byggstenen att ändra på är ju hur jag sitter, vad jag gör, ja, alltså min kroppskontroll.
Ja,
exakt. Det är ju den enklaste byggstenen. Mm. Och den tränar jag ju på varje dag i salen. Och varje gång jag gör det, så jag tänker att känslan och tajmingen och sånt, det får man ju på köpet, fattar du?
Ja, jag förstår. Ja.
Den kräver inte samma... Jag tänker att skills kommer liksom lite med sig själv. Eller fattar du?
Jag fattar.
Eller måste, ja, tänker du i varje steg liksom på din timing? Nu ska du träna din timing. Alltså här, när det känns så ska jag göra så.
Alltså ibland, när jag inte får till någonting, då börjar jag gå in och bara, okej, men om jag gör så här då? Eller om jag gör så? Om jag tar lite... Ja. Lite starkare förhållning, om jag tar lite lättare förhållning, om jag ger efter lite tidigare, om jag ger efter lite senare, alltså då går jag in. Men inte i varenda minut, sekund jag rider. Men...
Nej, för jag har verkligen nu senaste dagarna bara sagt, okej, okay, nu har jag 3 hästar, jag kan banne mig sitta perfekt på de 3. Hur svårt ska det vara? Liksom, sitt perfekt, ha handen still, alltså verkligen allt det. Och då har jag typ så här, jag byggt upp som en liten tanke,
yeah,
att när jag sitter på, då har jag, ska jag ha händerna rakt framför mig.
Mm.
Raka tyglar, och det ska liksom vara rakt överallt.
Mm.
Nu sitter jag och visar här, det är ingen som ser.
Nej.
Men liksom rakt från armbågen till bettet så.
Mm.
Och inte några böjda utåt eller inåt eller något.
Mm.
Och sen ska jag parera allt med benen. Det här är som vi pratade om förut. Men tänk dig att du liksom... Att du kör hästen i ett skidspår. Okej, har du någonsin åkt skidor från Skåne?
Nej, men jag kan väl tänka mig det.
Nej, men har du aldrig åkt längdskidor?
Jo, en gång. Nej, aldrig längdskidor. Nej, jag åkt slalom en gång när jag var 6 bara.
Har du aldrig åkt längdskidor?
Nej.
Då vet ju inte du vad ett längdskidspår är.
Nej, men jag visualiserar att det är en stig som du åker längs, eller?
Jo, men det är ju liksom 2 skåror. Alltså dina skidor är ju liksom, de sitter ju fast där.
Ja, är skårorna utmärkta sen innan?
Ja.
Jaha, nej, det visste jag inte. Det som är...
jag trodde okej, man gjorde dem. Okej, vi tar en tågräls då.
Ja.
Vi tar en tågräls, det vet
jag. Tågräls, ja.
Men där blir det inte lika tydligt.
Nej, men nej, jag ta skidexempel, jag fattar ju.
Jag tar skidexemplet.
Ja.
Alltså, då, när man åker skidor, då åker man alltid i en klassisk stil. Och då åker man i spåret. Eller så skejtar man, och då åker man så här med skidorna utåt. Tjum, tjum. Tjum, tjum.
Yeah.
Fattar du vad jag menar?
Ja, yeah, att du tar som simtal.
Ja, precis. Så, eller så kör du bara med armarna så.
Yeah.
Och jag vill att det ska kännas som när jag kör klassisk.
Men förstör man inte det klassiska spåret om man börjar greja med skidorna ut och så?
Exakt, exakt. Och det känns, om man har den tanken, och när man sitter så där still med händerna, då kan man känna så tydligt att så här, vänta, nu är jag ute och skejtar här och håller på med höger och vänster och så och fläng liksom. Nu måste jag liksom tillbaka in i spåret. Och då bara, och då ska jag bara, och ofta så har ju tygen blivit för lång, skräll. Så det är av den anledningen man sitter.
Va? Liksom, alltså det händer aldrig mig att tygen blir för lång.
och även när jag rider fram mina hästar, vissa är ju liksom födda giraffer kan man ju säga.
Yeah.
Och de bara korta. Så till slut sitter man typ och håller de här små flugorna på tyglarna.
Yeah.
Och så bara, ja, men det är här jag kan rida rakt just nu.
Liksom. Yeah.
Det är när tygen är så här kort.
Yeah.
Det är då min armbåge till bettet är rakt. Och sen när man rider så en stund, och sen helt plötsligt börjar hästen bara frussa och bli helt så här rund i formen och allting, utan att man egentligen har gjort något.
Mm.
Jag har ju bara ridit rakt.
Mm.
Jag har ju bara försökt med mina skänklar att få hästen in på spåret liksom.
Mm. Jättebra jämförelse.
Och ja.
Alltså du sätter ramarna och sen så bara lös det därigenom. Alltså så här,
ja,
okej, så här, detta är vad vi har att jobba med. Den här tygellängden och så är bom. Okej, lös det. Det känns för jävligt. Okej, men lös det. Alltså på något sätt.
Och det sa en tränare som jag red för i USA. Han bara, det svåraste som knappt, alltså så här, som väldigt få ryttare förstår, det är vilken tygellängd de ska ha på sina hästar.
Mm.
För han, alla de, han gillade också att man galopperade. Och för då står man i lätt sits, så då står man lite med hästen liksom. Och jag bara kortade tygen och han bara den är fortfarande för lång, för du viker ner handen liksom för att skapa kontakt. Han bara korta mer. Han bara, nu känner du, om du rätar på den nu, då sitter ju förhållningen direkt liksom, för att din tygel är så kort. Jag bara, det gör den ju liksom. Och där när man har så kort tygel och liksom så med hästen, jag menar inte att man ska ligga över halsen på den liksom, men i lätt sits. Har du tänkt på det någon gång? Har du testat att typ byten i serien? Alltså om du testar rida ut en långsida och så försöker du göra så många byten du kan.
Ja, det har jag gjort.
Vet du hur mycket enklare det är i lätt sits med kort tygel eller?
Nej.
Testa, gör det. Alltså... Mm. Du får så här ett sug och då känner man verkligen så här, gud, så här ska det kännas ur varje sväng på tävling liksom, att det bara
man är ett
i spåret. Ja, men det tar ju tid också. Och sen har jag gjort så att jag har korta tygen, så jag rider med den så där, ja, kort kontakt, och sen rider jag diagonal och varje gång jag passerar mitten så gör jag en liten förhållning. Och sen fortsätter jag och sen bara i spåret, för jag tänker att där kommer ett hinder oavsett om det är trav eller galopp, så där kommer ett hinder eller ett byte eller vad man nu gör. Sen tjum. Sen till slut så är hästen lösgjord.
Oj.
Helt av sig själv.
Magic. Och jag måste hem och korta tygen. Ja, men alltså, det här, exakt det du säger, det vet jag FG var på mig jättemycket om. Han sa liksom så här, ta tyglarna där, handen på mankammen, du vet, säga galoppen, och bara så här, håll kvar. Och sen så rid hästen in i det. Eller så här. Jag har kommit ifrån det lite grann. Men det var jättebra påminnelse, det måste jag också hem och göra.
Men faktiskt. Sen är det ju också, alltså för att skola hästen, om man... Det här är ju starten.
Ja, ja.
Men sen kommer du ju förhoppningsvis märka att den hänger mer i ena sidan eller något sånt där. Och där kanske inte alla hästar är tillräckligt, typ vad ska man säga, känsliga för skänken eller starka för att bara så här. Om vi säger att jag rider ut på en diagonal och så har jag gjort min halvhalt. Och ska jag rida ur halvhalten. Och då känner jag när jag rider ut och lägger på benet att så här, oj, nu blir min högertygel mycket tyngre.
Mm.
Och så lägger jag på lite mer högerskänkel. Och så här, det händer inte så mycket. Ja, men då är det klart att jag måste stänga min höger hand liksom.
Ja.
Och möta upp den där höger skänken med höger hand, för att hästen inte bara ska få. Alltså då lär den ju sig till slut att när jag lägger på höger skänken, då betyder det mer tryck i höger hand. Mm. Det är inte det jag vill.
Nej.
Utan när jag lägger på höger skänken, då vill jag ju att den hjälpen går igenom handen. Alltså, förstår du?
Ja.
Så... Jag fick det säkert låta enklare, snor i näsan, enklare än vad det är, men det är liksom en bra grundtanke.
Ja, väldigt bra, alltså grundtanke faktiskt. Ja, nej, men det tackar vi för, Elsa. Jag ska bli mer nitisk med mina tyglar. Det blir, jag vet verkligen de gångerna man, som jag var nitisk med det också, och även i... på banan och så, när du hade korta tyglar, det var så mycket lättare att vara ett över hinderna med hästen och vara snabb i landningen. Och allting kändes så, ja, men man kände sig verkligen ett med hästen i en, att man är en del liksom, och är med den.
Men det här tar ju skada på mitt skänkeläge, har jag märkt.
Vad händer då?
Nej, men alltså, rider jag mer med skänken framför mig, lite högre hand, lite längre tygel, då tycker jag personligen att jag sitter bättre över hindret. Men jag får nog inse att jag har inte den balansen och tajmingen än. Jag behöver typ ha lite mantag, tänkte jag säga.
Mm.
Eller förstår du vad jag menar?
Mm, jag fattar. Mm.
Att det krävs ju, alltså det är ju, om du tänker dig typ Marcus Ening. Han har ju handen helt fri.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja.
Så han sitter ju, han kan ju vara liksom lite mer upprätt.
Mm.
Medans Henrik har ju handen i manen.
Ja.
Och då blir han lite mer över hästen. Och då, ingen har ju såna jävla höftböjare så du kan dra fram skänken och ner över livet, över hindret liksom. Så det blir liksom en sån här fällknivs. Alltså du förstår vad jag menar.
Ja.
Att det är ju naturligt att när du ger över livet så kommer ju skänken åka bak lite.
Ja.
Du, ja.
Jag fattar.
Medans om desto längre bort jag har handen från manen, desto mer kommer ju mitt överliv upp och då kommer ju skänken fram.
Fram, ja. Mm. Precis. Men det krävs ju nog lite mer, som du säger, kropps... alltså lite mer skills att rida med längre tyglar. För det blir ju lättare med kortare tyglar. Alltså även om det känns...
Ja.
Om du ska börja rida med korta tyglar så känns det för jävligt och det känns svårt, om man säger. Men det är ju lättare,
ja,
ju kortare tyglar.
Ja, gud ja, för du har ju handen, du kan ju hålla i dig, tänkte jag så. Nej, men ja, du har ju liksom... Den är ju inte helt fri. Utan över hindret så tar du ju stöd på magkammen och sen kan du ju behålla det stödet liksom.
Exakt.
Medan om du ska ha handen helt fritt från magkammen, alltså kolla vilken jävla kroppskontroll de har. Typ, alltså jag vet inga andra ryttare i världen, skulle jag säga, än Marcus Ening och Linnea, som gör det så, alltså så hårfint.
Nej. Nej, det är
alltså de är aldrig för mycket eller för lite i handen.
Nej.
Medan om jag skulle sätta mig och vara där hela tiden, då skulle jag antagligen bli för mycket i handen.
Ja, precis. Ja, exakt.
Att jag hamnar lite för mycket bakåt och så drar det lite och då måste jag lägga på ben och då har jag skapat tryck fram till handen.
Exakt.
Som jag egentligen inte behöver.
Exakt.
Men att jag har för dålig balans och därför blir det så.
Mm. Ja, jag håller med dig. Ja, verkligen.
Eller är det någon mer? Har jag glömt någon? Jag tänker Marlon Madolo, men
jag
han
skulle säga Marlon,
över
jag skulle...
ja. Ja, jo, jag håller med om men Marlon, men han är lite mer över.
Ja, exakt.
Ja.
Jag tycker ju att alltså McLean rider ju lite likt. Alltså han rider ju också med lite längre tyglar och lite mer upprätt hela tiden. Alltså,
ja, men jag tycker så att han sätter mer push, eller fattar du?
Ja, men det gör han, det gör han.
Mm. Ja. Men jag förstår helt. Men jag tycker de som det ser så här, det ser ut som att de kan rida med sytråd.
Exakt.
Men ändå står helt, alltså fattar du vilken balans det kräver att inte ha något. Nu vet jag ju att de har en del i handen, men liksom att vara oberoende av handen.
Yeah.
Men ändå ha den balansen.
Ja, det är helt sinnessjukt.
Och hoppa 1,60 hinder. Alltså...
Mm. Vi har lite att träna på, Elsa.
Johanna håller på att kissa på sig. Vi måste avsluta för idag. Och jag kan ju numret nu. Det har ju blivit min grej att dra det.
Du har tagit över det helt.
1-2-3-2. 9-8-1-2-3-1. Och jag säger det likadant som du har sagt hela tiden. Nästa vecka kommer ni inte behöva swisha. Så det betyder att man måste swisha dubbelt idag.
Exakt. Precis.
Ja. Rimligtvis.
Nej, men alltså precis. Nej, men nästa vecka kommer vi faktiskt ta upp vårt samarbete med SCB igen. Och då ska vi snacka om ett ämne som ni har också sagt att ni vill prata mycket om. Och det är just det här med privatekonomin. Mm. Det kan låta tungt, men jag lovar, det kommer bli jätteintressant. För jag och Elsa har precis haft ett möte där vi har lärt oss jättemycket. Typ så här, hur man kan tänka till... Ja, men sparande till häst och buffert och om man ska köpa gård i framtiden. Eller alltså, det bara så här... Många bra grejer, så det vill ni inte missa nästa vecka.
Nej, det blir jätteintressant.
Verkligen. Men vi är jättetacksamma om ni vill stötta oss den här veckan med en liten, liten swishies. Så är vi jättetacksamma.
Tusen tack.
Tusen tack. Puss.
Tack för idag. Och trevlig midsommar, Johanna.
Ja, just det. Detsamma.
Och ni som lyssnar, hoppas ni har haft en fantastisk midsommar.
Ja, hoppas det. Puss och kram.
Puss, hej.